Det känns så väldigt roligt att se er igen efter ett antal veckor. Och det känns väldigt bra tycker jag att vara tillbaka med gudstjänsterna här i Korskyrkan och få vara tillsammans. Kalle sa att temat för gudstjänsten är Guds förvaltare. Och det är vad detta kommer att handla om i predikan. Det kommer framförallt att handla om hur vi förvaltar våra liv som vi har fått. Jag ska ställa en fråga som kanske är den viktigaste som man kan ställas inför som människa. Vad lever du för? Vad styr dina ambitioner med ditt liv? Vad utgör din längtan? Vad driver dig att handla på det ena sättet istället för det andra? Människor drivs för det mesta av olika saker. Till exempel behovet av bekräftelse. En del drivs av bitterhet. Eller man drivs av materialism. Men ibland så stannar vi upp och frågar oss, vad är egentligen syftet med mitt liv? På bokmarknaden finns det en uppsjö utav böcker som vill hjälpa oss att hitta en inriktning i våra liv. Gemensamt för nästan alla dessa är att de tar sin utgångspunkt hos dig själv. Bibeln är radikalt annorlunda i det avseendet. Det är kristallklart i det att den lär oss att det är omöjligt att besvara frågan om vad som är syftet i våra liv om vi tar utgångspunkt i oss själva. Vi har inte uppfunnit oss själva. Det var inte vår idé att vi skulle finnas till. Det var någon annan som ville att vi skulle finnas. Att du och du och du skulle finnas. Och som hade makt att skapa oss utifrån det. Vi är skapade av Gud och för Gud. Kolosserbrevet 1:16 säger: allt är skapat genom honom och till honom. Du är kallad till ett sammanhang som är större än du själv. Författaren till boken Leva med mål och mening, Rick Warren, han skriver att meningen med ditt liv är större än ditt så kallade självförverkligande. Större än din tillfälliga sinnesfrid och lycka. När vi köpt en ny apparat behöver vi ofta instruktionsboken. Vi behöver förstå tillverkarens avsikt med apparaten och hur den ska användas. Det vore därför självklart för oss människor att vi vänder oss till Gud som skapat och designat oss och försöker förstå vilket syfte han har med oss. Och vi behöver inte misströsta om att han har ett syfte. Gud har alltid ett syfte. Jag ska läsa några verser från Efesierbrevet kapitel 1. Som en följd av Guds suveräna plan blev vi från början utvalda att tillhöra honom, Kristus. Och allt sker exakt i enlighet med vad han bestämde för länge sedan. Vi är alltså Guds barn och ska ärva hans rikedomar. Guds syfte med detta var att vi som de första att tro på Kristus skulle prisa honom och ge honom äran för att han gör dessa underbara ting med oss. Verserna säger oss tre saker om Guds syfte med oss. Att Guds syfte med oss är knutet till vår relation till Kristus. Att Guds syfte med dig och mig fastställdes långt innan vi var födda. Det är inget vi väljer själva alltså. Och att syftet med ditt och mitt liv är en del av något större. Vi lever för Guds härlighet och ära. Gud har inte skapat oss till självupptagenhet, för att vi ska vara inriktade på oss själva. Han erbjuder oss något större, ett högre syfte med våra liv. Han erbjuder oss sig själv, sin egen härlighet, som det som våra liv ska vara inriktade på. Det är när vi lever så som vi finner oss själva och vår sanna mänsklighet. Jag tror att det är den här radikala sanningen som Jesus ville lära lärjungarna och oss. När han sa, om ni klamrar er fast vid livet kommer ni att förlora det. Men om ni lämnar det ifrån er, för min skull, kommer ni att rädda det. Matteus 10:39. Allting som Gud skapat reflekterar hans härlighet. Kalle har varit inne på detta redan. Karlavagnen, Vintergatans enorma vidder, solnedgångar, blomdofter, stormar, årstider. Skapelsen visar något av Guds härlighet. Den demonstrerar att Gud har makt och kraft, att han är vis och skapande, att han tycker om variation och ger upphov till skönhet. Människan är också ämnad att reflektera Guds härlighet. Vi läser i första Mosebok att Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Mer än något annat i skapelsen är människan avsedd att återspegla Guds härlighet. Hur går det med det? Ser vi ut över världen, eller kanske att vi ser oss själva i spegeln, så vet vi att Guds avbild i människan, i oss, har tagit en allvarlig skada. Men Guds härlighet är inneboende i honom, och vi kan egentligen inte göra något för att utöka den. Ändå så är det så att det grundläggande syftet med våra liv är att vara inriktade på Guds härlighet. Genom historien har han ibland uppenbarat den på speciella sätt. Vi läser att Jesaja och Hesekiel, de såg i någon slags syn något av Guds härlighet uppenbarad. Och de kunde svårligen klädja i ord vad de hade sett och upplevt. Bibeln säger oss att Guds härlighet är främst uppenbarad för oss i Kristus. Johannes skriver att vi såg hans härlighet och han var full av nåd och sanning. Och andra Korinthierbrevet 4, vers 6 står det att han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Bibeln uppmanar oss att urskilja och inse Guds härlighet, att förkunna hans härlighet, att prisa och avspegla och att leva för honom och hans härlighet. Varför då? Därför att det är det naturliga för all Guds skapelse att göra så. Och Gud förtjänar det. I Uppenbarelseboken 4, vers 11 står det: du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot pris, ära och makt, ty du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat. När vi ber i Fader vår bönen, helgat var det ditt namn, kan vi tycka att det är väldigt lite som Guds namn blir helgat här på jorden, eftersom de flesta människor inte tycks fråga efter honom, åtminstone inte här i Sverige. Då kan vi tänka på att människor och de fallna änglarna är det enda i Guds skapelse som inte ger honom ära. Allt annat som Gud skapat gör det. Och detta är vår grundläggande synd. Att vägra ära Gud är högmodigt uppror. Det var den synden som förorsakade Satans fall och vårt också. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Romarbrevet 3:23. Men i Guds handlande med oss i frälsningen återställer han oss till vår rätta plats. Han gör oss till sanna tillbedjare. Jesus sa till den samaritiska kvinnan, Johannes 4, att den tid kommer, ja den är redan här, då sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Till sådana tillbedjare vill fadern ha. Om du uppfattat det jag sagt hittills som att det är meningen att du ska utplåna dig själv i total osjälviskhet för att syftet med ditt liv ska förverkligas, så är det helt fel. Gud vill att du ska bli dig själv. Att allt som han har lagt ner i dig ska komma till sin rätt. Jesus sa i en bön till fadern: jag har förhärligat dig här på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. Jesus ärade fadern genom att utföra det som var hans syfte här på jorden. Vi ärar Gud på samma sätt. När något i Guds skapelse följer sitt syfte, så ärar det Gud. Precis som rosenfinken som vi hörde om. Det finns många sätt att ära Gud. I boken som jag nämnde i början, Leva med mål och mening, sammanfattar författaren dessa till 5 syften som Gud gett åt ditt och mitt liv. Jag ska nämna dem helt kort. Vi ärar Gud genom att tillbe honom. Tillbedjan är att glädja sig över Gud, att glädja sig i honom. Gud är mest ärad av oss när vi är som mest tillfredsställda i honom. Det andra syftet, vi ärar Gud genom att älska hans barn. Paulus skrev att därför blir Gud ärad genom att ni tar er an varandra, liksom Kristus har tagit sig an oss. Och Jesus sa: så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra så ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Det tredje sättet som vi ärar Gud är genom att bli allt mer lika Kristus. I andra Korinthierbrevet kapitel 3. Allt eftersom Herrens ande arbetar inom oss blir vi mer och mer lika honom och återspeglar hans härlighet allt mer. Det fjärde syftet med våra liv. Vi ärar Gud genom att tjäna andra med våra gåvor. Det är Gud som bestämt våra gåvor och vår utrustning. Petrus skrev: Gud har gett var och en av er speciella gåvor. Se till att ni använder dem till att hjälpa varandra och till att förmedla Guds många välsignelser till andra människor. Och för det femte, vi ärar Gud genom att berätta om honom för andra. Andra kor 4, vers 15. Genom att nåden kommer allt fler till del ska tacksägelsen till Guds ära flöda över. Vad lever vi för? Vilket är syftet du har med ditt liv? Hur tänker du beträffande ditt liv? Kom ihåg att Gud har erbjudit oss ett underbart syfte med våra liv. Ett liv som är inriktat på hans härlighet. Genom att vi fått del i Guds återställarplan har vi ett svar på frågan, vad lever jag för? Bland många andra välsignelser så har Gud gett oss ett syfte med våra liv. Så låt oss tacka och be. Jag tackar dig, Herre, för att du inte har skapat oss utan något syfte och någon mening. Tack, Herre, att du hade ett bestämt syfte med oss människor och med var och en av oss, Herre. Tack att vi får var och en av oss ha en plats i din plan, i din goda plan. Tack att du har gett oss dig själv. Tack Herre för din härlighet. Vad vore vår tillvaro utan den? Jag ber Herre att du ska hjälpa oss att se specifikt för var och en vad du vill med våra liv. Och att vi Herre ska få medvetna om att du har ett syfte med oss. Låt dig Herre få prägla oss. I Jesu namn. Amen.